först.
Ja, jag fick några frågor i pausen nu om det jag inte sa. Och det är klart att jag överskred tiden och ska försöka hålla tiden nu. Men det är inte allt vi får sagt. Och nu var det självklart beställningen och se lite på någon historiska uttalande och hur detta har varit i kyrkans historia. Så är det också viktigt för oss att tänka igenom och reflektera vad betyder detta för oss nu? Hur ska vi förhålla oss till Bibeln? Hur ska vi förstå dessa texterna? Det är en fortsättning som vi inte tar nu, men det är viktigt att fortsätta den samtalen. För hela Bibeln är en judisk bibel. Och det är skrivet talt in i en judisk kontext. Det är viktigt för oss att förstå. Och som en sa det sista slides som jag hade, som jag inte fick visa er. Det går inte an att älska Jesus och hata Israel. Älskar du Jesus må du också älska hans folk. Och jag tänker att det är ett gott svar som en jöde lärte mig. Och som hur vi ska förhålla oss till det judiska folk idag. Och därför är det inte tillåtet för oss att bruka skriften mot judarna. Men vi ska ge den till dem. Nu har vi fått ett tema som är långt, omfattande, Andreas. Att tro på Jesus för sin egen del och ändå vittna om honom för hans eget folk. Och då tog jag bara med en del av beställningen. Men Andreas, dere bar mig om att se på någon uttalande från kyrkan, bland annat Svenska kyrkan. Och det är lite konstigt att jag som norrman ska komma här och undervisa er om svenska kyrkliga uttalanden. Det är säkert någon av er som kunde gjort det bättre än mig, men jag ska pröva att göra mitt bästa. Men det kom alltså ut ett dokument från Svenska kyrkan från kyrkomötet i 2001 som egentligen är ett samtaldokument, men som kommer med många teologiska statement. Dokumentet är på många måter oklart. Är lite restriktiva med att dra konklusioner för det är samtaldokument, men implicit i detta dokument ligger där en del utsagn som vi ska se lite grann på och pröva att analysera lite. Men för vi gör det så har jag lust till att ta en liten sån genomgång av Israels engagemang i Sverige som dere självklart känner bättre än mig. Lars Edvardsson, tidigare präst här nere i Vasakyrkan och också i andra kyrkor i Göteborg. Han var ledare för Svenska Israelsmissionen i många år, aktiv. Han har skrivit en bok som jag har med mig. Den har jag dessvärre bara ett exemplar, så den ger jag inte från mig. Men kanske dere har den på fakultetet, jag vet inte. Kyrka och judendom, svensk judemission. Inför årtusenskiftet 2000. Det är en väldigt intressant genomgång där han fortæller lite grann om engagemanget för det judiska folk i Sverige och i Svenska kyrkan, men också hur detta engagemang ändrade karaktär särskilt på 70-talet. I 1843 sände det så kallade London-sällskapet en missionär till Göteborg. Han var här i 25 år. Moritz heter han. Morris. Den organisationen i England var en organisation knyttet upp till den anglikanska kyrkan. Och den hade ett långt namn. Den hette London Society for Promoting Christianity Among the Jewish People. Man nästan hade en melodi för att kunna huska det namnet på den organisationen. Men det blev alltså en Israels missionsorganisation som fortsatt är aktiv och idag heter Christian Mission, Church Mission Among the Jews. Han var här och verkade i Göteborg men också i hela Sverige och Danmark i 25 år. och skapat ett engagemang för det judiska folk som också innebar att den kristna kyrkan var kallad till att dela evangeliet med det judiska folk. Det förde till att det några år senare i 1874 blev etablerat ett missionstidskrift i Sverige. Tre präster som bestämde sig för att lägga ett missionstidskrift som då också tog upp vårt förhållande till det judiska folket. Och det fick raskt ett upplag på 6000. Hur stort är upplaget till Källans nyhetsbrev, Karl Henrik?
600.
Ja, då har det lite igen. Men det förde också till att en grupp kom samman och etablerade det som efterhand blev Svenska Israelsmissionen, som då med en gång prövde att etablera ett arbete i Mellanöstern, bland annat i Beirut. De misslyckades. Istället blev det etablerat ett som blev kallat ett proselythem. Hörs ut som ett lite sånt farligt uttryck, negativt uttryck i Stockholm. Och som var ett center för Israels mission i Sverige i många år. Men i 1895 så fick Svenska Israels missionen igen vara med och stöd arbete utanför Israel, bland annat i Budapest, i Jas i Romania och i Odessa. I ett samarbete med flera organisationer, bland annat den norska Israels missionen. Och i mellankrigstiden så blev det också sänt ut missionärer från Sverige till det judiska folk med arbete både i Wien, Paris och Berlin. I det tidspunktet var Sverige ett tonangivande land och Svenska Israelsmissionen en stor organisation i att nå ut till det judiska folk med evangeliet. Inte bara genom ord, men också i handling. Och Svenska Israelsmissionen gjorde ett formidabelt arbete också under kriget, ikke minst i Wien där det hjalp många flyktingar, och efter kriget också med att hämta judar till Sverige. Under krigen som neutralt land kunde Sverige göra det som ingen andra kunde göra. Och det fortälles i historien att under kriget fick det svenska Israelsmissionen in mycket pengar. Men vi från Norge för exempel inte kunde sända ut pengar för det vi var ockuperat. Och det betyder att Svenska Israelsmissionen tog över allt arbete som den norska Israelsmissionen gjorde i Östeuropa under kriget. Så vi är svärt tacksamma till Sverige för den insatsen som blev gjort. Men efter kriget blev det en debatt också i Sverige. Kan vi förkunna evangeliet till det judiska folket efter det som har skett i Holocaust? Är det möjligt för oss att presentera Guds kärlek efter att 6 miljoner judar är förlorade, mördade? Och denna debatten förde då till att det också blev diskuterat, nej, kanske vi må möta det judiska folket på en annan måte. Vi må be om förlåtelse. Vi må ingå i ett dialog, erkännande. Och så blev detta tvärt också en motsättning till det att driva mission. Den sista missionären för Sverige vände hem i 1961. Och i 1970 förde denna nya situationen också till en namnändring. Svenska Israelsmissionen blev hetande Riksorganisationen Kyrkan och Judendomen. Och i 1975-76 så blev det Svenska Israelsmissionen, eller denna riksorganisationen, inkorporerad i Svenska Kyrkans mission. Och det blev efterhand det jag vill karakterisera som lite mission. Ja, detta kan vi gärna diskutera. Men Svenska Israelsmissionen återuppstod i 1989. Här står det en ung sprek gentleman i mitten. Karl Henrik som vi har hälsat på. Vi har Anders Svensson som var en tid med. Och vi har också Lars Edvardsson som då grundade på nytt Svenska Israelsmissionen i 1989. Och det blev sänt ut en melding som också stod i avisen Dagen, tror jag, och i andra tidningar. Där det heter, med all respekt för det forsknings- och studiearbete som bedrivs vid det svenska teologiska institutet i Jerusalem har vi hela tiden saknat och efterlyst ett direkt missionsarbete bland Herrens egendomsfolk. Denna Göteborgs Israels krets som blev etablerade, den skiftade ettervärt namn också till Svenska Israelsmissionen intill den dog igen. Människor var blivit för gamla. Men så var det alltså slikt att det var någon som inte ville att detta engagemang skulle dö. Och källan har nu tagit upp i sig och är Israelsmissionen i Sverige. Så därför vill jag säga i motsättning till Karl Henrik, ni måste stödja källan och källans Israelsmissionsarbete. Det var väl det du sa egentligen. För detta är vårt fälleskall och det ska jag grundge lite närmare, men jag har lust att göra det utifrån också några av de uttalanden som har kommit och de kyrkliga dokumenten som finns. Jag regnar med att ni känner kanske Hans Ukko här i Sverige. Han har stått centralt i den judisk-kristna dialogen, inte bara i Sverige, men mest av allt internationellt. I 1987 så kom där ut ett temanummer av Svensk Missionsskrift som omhandlade vår relation till judarna. Och tema för det tidskriften är också spännande. Jesu tro förenar oss, alltså judar och kristna. Tron på Jesus skiljer oss. Jesu tro förenar oss. Alltså det judiska i tron förenar oss. Förenar judar och kristna. Men samtidigt är Jesus också den som sätter ett skilje. Och Hans Ukko skriver i en av dessa artiklarna i detta tidskriftet att det finns ju olika former för dialog. En form för dialog är den som vill lära juden att känna för de vill omvända juden. Alltså en dialog som har en hensikt, ett syfte om att judar ska komma till tro på Jesus. En brukar alltså dialogen som ett medel, ett verkmedel i mission. Är det legitimt? Jag spør. Jag tänker att all mission må vara dialogisk. För evangeliet ska kontextualiseras. Det ska användas på de människor eller det ska vara relevant för de människor vi möter. Och därför går det inte an i judemissionen, hvis vi brukar denna metoden, att gå till det judiska folk och säga att de må bli som oss. För då säger vi att vår kristna tro den är egentligen svensk. En uppfinnelse som vi har funnit upp i Göteborg. Men det är ju inte det. Vår tro är ju i sin grund judisk. Och ska vi förmedla evangeliet till judar så må vi lyssna. Hvordan hörer judarna detta budskap? Men religionsdialog är en annan form för dialog. Som ger krav, som gör krav på att vara neutral. Så säger vi är i ett samtal för vi har något att lära av varandra, inte påverka varandra. Där är ingen skjult agenda i dialogen. Och han söker säga att kristendomen är inte judarnas väg till Gud. Judendomen var och är för det judiska folket. Vad hör du här? Jag hör bland annat att här är det ett starkt skille mellan kristna och judar. Och kristna, vem är det? Icke judar. Tänk lite på det. Och så säger Hans Ukko, det judiska folket vet vem Israels Gud är. Och det komplicerar det kristna vittnesbördet. Ja, vet nog det judiska folk det. Är mitt spörsmål tillbaka. Jag möter av och till när jag reser runt människor som säger ja, judarna känner ju det gamla testamentet. Andreas, du har bott i Israel. Stämmer det?
De fleste lærer seg bibelkunnskap på skolen, på skolen, men då är det bara sekulärt. Det är inget, det är utan Gud.
Israels historia.
Ja, Israels historia. Ja. Men som bibel, nej, den läses inte jättemycket, nej.
Men hvor får vi kjennskap til Israels Gud om det inte är i Bibelen? Så det är inte utan vidare slik att det judiska folket känner Israels Gud. Många är sekulära. Och många känner Gud på en annan måte än det Bibelen framställer. Jag plejer att säga att vi kristne, vi har fått det nya testamentet som förklarar det gamla testamentet för oss. Som visar oss vem Jesus är. Stämmer inte det? Det är ett sammanhang mellan det gamla och det nya testamentet. Någon ser det på den måten. Jesus är skjult i det gamla testamentet och uppenbart i det nya. Disse tingene hänger samman. Vi förstår Jesus i lys av det gamla testamentet, men vi kan också läsa Jesus in i Israels historia i det gamla testamentet. Det judiska folket eller den rabbinske teologien, inte det judiska folket men den rabbinske teologien har ju också ett tillägg. De har ju också sina heliga skrifter, Talmud. De har en muntlig tradition, en muntlig Torah som lägger större vikt, ger större vikt än kanske det uppenbarte, det som vi vill kalla det uppenbarte ordet, nämligen Torahen, profeterna, skrifterna. Så det är inte utan vidare slik att det judiska folket vet vem Israels Gud är. I alla fall inte som kollektiv. Och han söker säga vidare när han kommenterar Romarbrevet 9-11. Det står inte något om judarnas omvändelse där. Vad säger Paulus? Mitt önske, mitt hjärtans önske är att de må bli frälst. Har det något med omvändelse att göra? Självklart. Gud har en särskild väg för Israel. Ja, vad är den vägen då? Om nu hela Israel ska räddas av Gud, jag ställer frågan utan att ge alla svaren omedelbart. Om nu hela Israel ska räddas av Gud själv på en enda gång, slik det framkommer i Romarbrevet 11, eller kan läsas sån, eller vid ett enda tillfälle kommer det organiserade judemissionen i ett tveksamt skensian. Med andra ord, varför i all världen driver vi med judemissionen om visst Gud har en plan om att hela Israel ska bli frälst till slut, uansett? Då är det ju inte nödvändigt med någon mission. Nå. Jag regnar med att Avi Schneider vill svara på det spörsmålet lite senare idag. Men det är alltså tänkningen. Kutt ut, bruk kräftene på något annat. Gud vill själv ta sig av sitt folk i sin tid. Jag har hört det argumentet i Sverige också. Inte bara av Hans Öko. Inför en värld i förtvivlan och hopplöshet har vi som judar och kristna ett gemensamt ansvar att inför denna värld förkunna Guds transcendens, Guds härlighet och trofasthet. Judar och kristna behöver varandras vittnesbörd för att bättre förstå sig själva. Ja, jag måste inrömma, jag har lärt mycket i möte med jöder. Också med rabbinsk teologi. Många jöder som har lärt mig mycket om skriften. Och jag lyssnar med intresse. Och jag står inte här nu och säger att vi inte ska samtala eller lära av varandra. Men är detta det viktigaste för oss? Att stå samman för att visa Guds, förkunna Guds transcendens, Guds härlighet och trofasthet. Finns det något mer? Är det något som inte sägs? Vi ska ta en liten tur inom Tyskland för vi vänder tillbaka igen till Sverige. För debatten runt detta har ju gått. Och vi har olika måter att läsa, förstå Bibeln på. Detta har då resulterat i olika typer teologi. Vi var så vitt inne om det vi kallade för ersättningsteologien i förra timme. Men det är ju en annan typ av teologi som på många måter kan ligga till grund för de utsagen vi här har hört. Det vi kunde kalla för parallellteologien, nemlig det at Gud har to folk og to veger. En for judene og en for oss andre. Jødenes vei går over Sinai, vår vei går over Golgata. Det finnes ulike pakter, avtaler, forbund. Guds forbund med Israel, det ble sluttet på Sinai. Forbundet med folkslagene på Golgata. Som om Sinai-pakten, forbundet, inte angår oss ikke-juder. Og som om Golgata inte angår juder. Franz Rosenzweig var en filosof, jødisk filosof. Vokste opp i et assimilert Tyskland, der jøder hadde begynt også å ta etter kristne tradisjoner. Jeg husker jeg var i det jødiske museet i Berlin og så en jødisk familie, det var en utstilling, med juletre, julgran, pyntet. Jøder feiret jul som en tysk fest, ikke som en Jesusfest eller inkarnasjonsfest. Men familien, mange av familien til Franz Rosenzweig hadde kommet til tro på Jesus. Og han driver og sender brev med noen av sine slektinger. Selv var han på vei til kirken for å bli døpt, men snudde i døren. Han var nær, men han sier, vi er jo helt enige om det Kristus og hans kirke betyr for verden. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Sitat fra Johannes 14, 6. Men det er annorlunda for den som inte behøver å komme til Faderen, fordi han allerede er hos ham. Og slik er situasjonen for det jødiske folket. Vi er bevaret som folk i Guds forbund. Derfor trenger vi inte komme til ham på nytt. Johannes 14, 6. Da Jesus sier, jeg er vegen, sanningen og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Det kan dere beholde. Vi trenger det ikke. Mitt spørsmål tilbake igjen. Hvem var det Jesus talade til? 12 judiske menn. Ja, kanskje var den ene allerede dratt sin vei. Det er juder det handler om også der. Og derfor vil jeg si, judene har sin egen veg. Ja, judene har sin egen veg. Den vegen er Jesus. Og det er fordi han er judernes veg at han har blitt vår veg. Inte motsatt. Så misjon handler inte om å komme med en svensk oppfinnelse. Og si, vi har funnet vegen. Si, denne må de også gå på. Det handler om å si til det jødiske folk, ni har vegen. Vi er takksomme for at vi også har funnet den. Og vi taler litt her i pausen om et nytt menneske, hvor juder og hedninger er forenet. Ja, det er ikke slik at juder blir kristne ved troen på Jesus. Men det er vi som er inte juder, som får del i den messianske judiske tron. Den messianske tron. Dette kunne vi talat mycket om, men det er ikke det vi skal si så mycket om nå. Den gamle tyske Israelsmisjonen, som ble stiftet på midten av 1800-tallet, litt før den svenske Israelsmisjonen, da kom tyske kirker sammen og laget et nettverk av organisasjoner og grupper som var engasjert i misjon blant jøder. Den fikk navnet Sentralverein für Mission unter Israel. Senere skiftet den navn til Sentralverein für Zeugnis und Dienst. Altså misjon ble byttet ut med vitnesbyrd og tjeneste. Diakoni. De siste årene har den på nytt skiftet navn. Nå heter den bare Begegnung von Christen und Juden. Møtepunkt eller dialog mellom jøder og kristne. Misjon er borte. Og lederen for denne organisasjonen sier i et intervju vi hadde med han for en stund siden, «Jeg kan ikke si at det er nødvendig for en jøde å tro på Jesus for å bli frelst. Som jøde er man allerede i et paktsforhold til Gud.» Den tyske kirkes synode, Evangeliske Kirche Deutschland, det er jo en samling av ulike landskirker. De sa i sitt på kirkesynodemøte i Magdeburg for to-tre år siden, en uttalelse om kirken og det jødiske folk, fordi de altså også hadde oppdaget at i Tyskland finnes der en gruppe messianske jøder. Som er omdiskutert. Hvem er de? Er de jøder eller er de kristne? Og det har da kirken hatt problem med å forstå eller forholde seg til. Og for denne kirken har det da vært viktig å fastslå følgende. Gud er trofast mot sitt folk. Kan vi si ja og amen til det? Ja. Selvfølgelig kan vi det. Når vi kristne holder oss til en ny pakt som Gud har sluttet ved Jesus Kristus, fastholder vi samtidig at Guds pakt med sitt folk Israel fortsatt gjelder uten begrensning. Ja, det må vi vel også kunne si ja og amen til. Av dette følger at kristne, uavhengig av sendelsen til verden, ikke er kalt til å vise Israel veien til Gud og hans frelse. Hva er det som sies her? Altså sier det at Gud er trofast mot sin pakt og sine løfter, betyr at vi trenger ikke å blande Jesus inn i dette. Gud selv tar hånd om sitt folk. Sinai-pakten er god nok. Alle anstrengelser for å få jøder til å skifte religion, sies det, taler mot bekjennelsen om Guds trofasthet og Israels utvelgelse. Israel er bevart, er frelst i kraft av Guds utvelgelse, i kraft av Guds forbund med Israel, uavhengig av den nye pakt, det nye forbundet. Det er en litt vanskeligere uttalelse å forholde seg til, er det ikke det? Det må vi i hvert fall si her på forsamlingsfakultetet og i kjelleren. Og så får vi heller ta den debatten. Men dette samtaldokumentet som altså Svenska kyrkan ga ut i 2001, det skulle jo først og fremst ta opp i seg några av de ulika teologierna för att advare mot eller för att... Men samtidigt må jeg jo si att i dette skriftet, och det har jeg lyst også å si tydeligt, är det väldigt mycket positivt sagt om Israel, om kyrkans förhåll till Israel. De ser bland annat i dette, de tre första huvudpunkterna i inledningen är de tre första punkterna jag har här, att Guds förbund äger fortsatt giltighet. Ja, tack för att kyrkan säger det. Israel är inte förkastet. Tydlig uppgör med det vi kallar ersättningsteologi. Det har svenska kyrkan sagt. Att antisemitism är synd mot Gud och människor. Inklusiv antijudaisme. Det har svenska kyrkan sagt. Att med tvång förmå judar att lämna sin tro är oförenligt med kristen tro. Ja, det har också svenska kyrkan sagt. Mission handlar inte om tvång. Det handlar om att förmedla Guds invitation till att bli det Israel är kallt till att vara. Hans folk. Hans lydiga folk. De sier også her, Jesus var jude. Og jeg ville kanskje sagt, Jesus er jude. Det er viktig å si. Vi kan ikke ta Jesus ut av sin jødiske sammenheng. Men da er det litt konstig at de juder som i dag identifiserer seg med Jesus, ikke kan kalles juder. Er det ikke det? Hvis den fastholder at Jesus var jude, hvorfor kan ikke en Jesus-troende jude i dag også være reknet som jude? For her er det nemlig kyrkan og synagogen finner tilsammans ofte. Og så sier også Svenska kyrkan at kristologien, læren om Jesus, er det som skiljer juder og kristne åt. Ja, det er jo det. Det er det som skaper kontrovers. Og vi kunne kanskje lagt til, ja, det er treenighetslæren og det er alt. Det er flere som er, ting som er knyttet til dette. Men dette at Jesus er Messias og at han er frelser, det er problematisk i mange religiøse juders øron. Svenska kyrkan ville altså ta avstand fra en del tankemodeller. En av de tankemodellene som de tar avstand fra, det er en öppen og fordold antisemitism. Amen. Det er setningsteologien. Og de ser det klart også at i Rombrevet 11 betraktes de hedninge kristne under bilden av vildoliven som ympas inn i den edla oliven. Ja, det er slik det er. Gud skaper et utvidet folk. Ikke et nytt folk, men et utvidet folk. Der vi som ikke juder får bli en del av Guds folket Israel. Vi får del i løftene. Vi får del i borgerskapet som Gud har med sitt folk. Efeserbrevet 2 forteller dette med litt andre ord. Den tar avstand for også de parallelle forbunden, de to frelsesveger. Det gjør faktisk dette dokumentet. Selv om den ikke gjør det veldig tydelig, så problematiserer den i hvert fall denne måten å tenke på. Den ser også, tar også avstand fra en teologi som sier at til slut, ved tidens slut, vil det judiske og det kristne møtes. Eller som en judisk historieforsker sier, ni kristne tror at Messias har kommet. Vi juder tror at han skal komme, og ved tidens slutt vil det vise seg om det er Jesus. David Flosser. Slik tenker også noen kristne. Det er først ved tidens slutt, eller i tusenårsriket, at det judiske folket skal komme til tro. Men det ser også at judendom er en motsats til kristendom. Det er som ikke kan forenes fullt ut. Og når den svenska kyrkan tar opp disse tingene, så er det fordi disse modellene er vel egnet som grunn for virkelig, er ikke vel egnet som grunn for virkelig dialog. Altså hele motivasjonen bak dette dokumentet er at vi må skape et grunnlag for samtale, dialog med det judiske folk. Og det er nok så tankeverkende at ordet misjon er nevnt en gang i dette dokumentet. Og da bare som en beskrivelse, inte som en något som kyrkan ska vara delaktig i. Och då är det mitt spørsmål, vad är det som mangler i disse kyrkliga uttalelsene? Vi kunde hentet fram flera också, inte bara denne fra 2001. Jo, dialog begränsas till en religionsdialog. Og så sies det i dette dokumentet, djupast sett rymmer alle religioner något hemlighetsfullt. Det finns i alle religioner et mysterium. Det finnes något rätt i alle religioner. Vad är dette för en teologi? Jeg kommer ihåg att jag var på ett för många år sedan, jag tror det var kyrklig samling som hade ett seminar i eller en möte i Helsingborg. Og det var Bertil Gertner som var hovedtaler. Han er velkjent blant dere. Han, jeg husker ennå hvordan han på en måte definerte tre modeller som, ble, som på en måte var for hvordan mennesket forholdt seg til Gud. Han sa der finnes en pluralistisk modell. Pluralistisk der alle religioner er likeverdige. Vi har en felles Gud, og alle forholder seg til han, bare på litt olikt sett. Det er noen som hevder det. Så er det en inklusivistisk teologi, der alle religioner har noe i seg, som til slutt vil lede frem til sannheten. Men det finnes også en eksklusivistisk vei, nemlig at den enda veien er Jesus. Det finnes bare en vei til Gud, Men det finnes mange veier til Jesus. Og jeg tenker at det er den måten Bibelen fremstiller dette på. Og når det gjelder Israels frelse, så sier dette dokumentet, vi kan ikke uttale oss kategorisk i frågor der Nytestamentets utsager helt eller delvis er öppna for ulike tolkninger. Jeg trekker seg litt tilbake igjen og sier, her må vi være forsiktige. Vi har jo ulike meninger om dette, så vi kan ikke si så mye. Og kanskje er det litt situasjonen, ikke bare i svenska kyrkan, men for mange av oss, at vi vil ikke være kontroversielle. Vi må tilpasse oss den tiden vi lever i. Og det har i hvert fall i Norge gitt seg utslag i kyrkliga uttalande som er svært problematisk i forhold til den bibelske uppenbaringen. Både på det etiska og det dogmatiske området. Og så taler han altså om juder og judendom som något som er det samme. Judendommen er religionen for juder. Kristendommen er religionen for ikke-juder, slik også Hans Ukko var inne på. Går tiden fort? Ja, ja, men jeg skal klare det bra. Hva fører dette til? Jo, det fører til at Jesus troende jøder, hvor befinner de seg hen? For de vil jo kanskje si at vår tro er minst like jødisk som den rabbinske tro. Så fører det også ofte til at det setter likhetstegn mellom det som er den bibelske judendom og det som er den rabbinske judendom. Og den rabbinske judendom er jo noe helt annet enn den bibelske judendom. Den kontekst Jesus vokste opp i. Og vi også må være forsiktige så vi ikke identifiserer dagens judendom med den tradition og den religion som Jesus var en del av og vokste opp i. Derfor er det også legitimt for oss å drive religionskritikk, også mot dagens judedom, som på mange måter er blitt til, ikke bare som en fortsetning av en rabbinsk eller fariseisk judedom på Jesu tid, men ofte i motsats til den judekristne tolkningen og forståelsen av det som var den bibelske kontinuitet, den bibelske tro, også den gammeltestamentlige forståelse. Messianske juder, eller Jesus-troende juder, faller altså utenom. Og som kyrka får en vanskelighet med å forholde seg til det, svårighet, men også fra synagogens sida. Hvordan skal vi forholde oss til dem? Og jeg har stilt noen spørsmål av og til. Jeg har også gjort det i møte med ledere i det lutherske verdensforbundet og i kyrkernes verdensråd. Dere driver jo dialog. Hvorfor henter dere ikke inn en Jesus-troende jøde i den dialogen? Det burde jo vært det viktigste av alt å høre hvordan en som står med en fot i begge leire ser sin situasjon. Og de sier, nei, de vil bare ødelegge dialogen mellom oss. De vil forstøre alt. Ja, men hvilken dialog er det da? Jøder og kristne blir motsetninger, og en jøde som kommer til tro må velge. Vil du være jøde eller kristen? Praktisk konsekvens, sier denne, og det er den eneste praktiske konsekvens dette dokumentet trekker, det er kristne bør nærme seg juda i samtal kring både det som forener og det som skiljer. Punktum. Mer er det ikke å si om kirkens forhold til det jødiske folk. Jeg har en uttalande fra Lausanne-bevegelsen sitt arbete blant juder, eller sin dokument som ble forfattet etter en konferens i 1980. Der heter det blant annet, kan jøden bli frelst uten tro på Jesus? Og nå leser jeg på norsk da. Så er det skapt en mulighet, ja det var svensk, for at også andre folk kan bli frelst uten tro på Jesus. Ja, derfor kan spørsmål om misjon overfor jøder ikke isoleres. Hvis ikke Jesus er Israels messias, så er han heller ikke verdens frelser. Men hvis han er Israels messias og verdens frelser, så må Israel få vite det. Det er det misjon handler om. Ikke om overgrep, om tvang, men om å gi tilbake det vi har fått fra jødene. Med kjærlek, med respekt, med forståelse. Og derfor sier redaktøren i en norsk avis, kristenavis, Den norske dagen, å forkynne evangeliet for jødene er både et kall og et ansvar som ingen kristen bør distansere seg fra. Hvis Jesus betyr noe for oss, ja, så må han jo bety noe for det jødiske folk også. Hvis han er vår frelser, så må vi sørge for at det jødiske folk også finner han som sin frelser. Det handler ikke om å vente til tidens slutt, men det handler om den jøde og det jødiske folk som lever i dag. Og det er dette Paulus er inne på når han spør i Romerbrevet, ikke generelt, men om jøder, hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Troen kommer av det budskapet de hører. Og det budskapet, det er Kristi ord. Her tales det ikke om vi må sette oss ned og lytte til jødene. Vi må samtale med dem om det som skiller og det som forener. Paulus er veldig tydelig. Det må proklameres. Det må forkynnes. Og det må høres. Derfor var Paulus også opptatt av det, å forkynne evangeliet for jøder. Ja, han sier, det er det første jeg gjør på hvert sted. Jeg som er hedningenes apostel. Så velkommen med. Er det noe Israel trenger i dag, så er det evangeliet.